God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 MHz och RadioLars.com. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8. Vi har 15 grader redan utanför fönstret här, en underbar sol lyser in. Det kommer bli så där växlande molnighet under dagen, ingen nederbörd, upp till 19 grader. Kanske lite mera moln under eftermiddagen så där, och ikväll ännu mera moln. Så det är bara att passa på att njuta av solen. Vinden 5 meter per sekund östlig. Solen gick upp 4.36 och går ner 20.54 i natt. God morgon! Vi har en underbart vacker morgon. Fredagen den 7 maj 2004. 2 minuter över 8. Nej, vad säger jag? Över 7? Nej, Finland är 2 minuter över 8 på morgonen. Jag har redan druckit en kopp kaffe. Ett marmeladmackor, mjukt bröd som jag har rostat med smör, och det är så hårt i början, man får liksom ta bara lite på ytan och försöka breda ut, och det är bra att det rostat så smälter lite, och så lite marmelad om man på. Och resten ska jag inte berätta om. Och sen har vi då en lite kyl, jag ska kolla ut. Erstavigen ligger lugn och blank och fin och sådär och vacker. Musiken spelas av Ernesto Cortázar. Och det finns ju himla mycket att berätta om i nyheterna och så här, så att man vet inte riktigt vad man ska välja. Ja, och Osama bin Laden lovar 10 kilo guld till den som kan ha ihjäl Kofi Annan, och 1 kilo guld till den som har ihjäl någon sån här koalitionssoldat och så vidare. Ett tema jag har berättat lite om är marineringen i svenska media. Det är så här att tyvärr är det så att våra svenska media, jag har ganska stor respekt och är intresserad av vad de pysslar med i media, för jag tycker det är något intressant. Men jag måste ju vara ärlig också. Man kan inte sitta här bara och blåneka om någonting som man märker varje dag i media. Nämligen att det är en väldig vinkling på nyheterna. Det är bara vissa saker som tas upp, andra saker förtigs. Ja, det är lite vänstervridning som det hette för, kan man kalla det för fortfarande. Och alltså, jag hinner inte följa svenska medier så jättemycket. Jag kollar även utländska medier en hel del. Och varje dag är det saker. Och det är så här att när man hittar felaktigheter i svenska medier, så vad man egentligen ska göra om man ska vara seriös, så skulle man sätta sig ner och kolla alla fakta, källgranska lite, kanske skriva ihop någonting där det liksom fakta finns med och berätta vad som inte har berättats, vad som har berättats, varför det är fel och sånt. Men det tar kanske ett par, tre timmar för varje lilla nyhetsstory. Och det hinner jag bara inte göra. Jag måste vara kostnadseffektiv. Så eftersom jag har följt nyheter länge, så gör jag så att jag gör det lite snabbt. Jag gör det mer från höften, att jag skriver ner lite snabbt vad jag kan ur minnet. Och då kan det sådär. Någon gång kan man missa någon detalj. Jag menar, men det är inte mer än kanske någon gång av 15. Så att jag, för att vara kostnadseffektiv, så gör jag så. För jag har bara inte tid att gå igenom allt som man skulle kunna göra. Vad är det jag pratar om då? Jo, ni som har lyssnat på programmet vet redan det. Och jag ska försöka gå igenom lite snabbt. Var ska vi börja nu då? Det här berättade lite om igår. Om man lyssnar på svenska medier, så får man uppfattningen att de här bilderna på de här skändningarna, övergreppen på irakiska fångar, att det någonting som har kommit ut nu, att det liksom bara plötsligt har kommit i bilder. Åh, vad är det här? Och sådär. Den uppfattningen får man. Och sen får man uppfattningen av att det här hemlighållits. För att efter att det hade sagts, bilderna kommit ut, man får chock, och det har hittats nu ungefär, så har det liksom sagts på media de senaste dagarna att amerikanska armén visste om det här. Ungefär som att de hemlighöll det. Och Röda Korset har varit ute, de brukar aldrig uttala sig någonstans, de har varit ute och uttala sig och sagt att ja, vi kände till det här, vi försökte säga till. Så nu ska jag berätta några fakta här som inte kommer fram i svenska medier. Vi börjar med timeline. Efter vad jag förstått, efter de uppgifter jag fått, så pågick övergreppen i november. Och enligt en irakisk fånge så pågick de under 10 dagar i november. Men de här uppgifterna kommit till nu är faktiskt fastlagda och säkerställda helt och hållet. Idag har vi den 7 maj 2004. Den 16 januari i år skickade Pentagon ut en pressrelease där man berättar att man har fått misstankar om övergrepp vid en av baserna där, och att man tillsätter en utredning. Det var den 16 januari som man skickade ut en pressrelease. Vad som hade hänt var att den 14 januari hade man då fått reda på en del av de här övergreppen. Den 15 januari, dagen efter, tillsatte man en utredning. Och den 16 januari, dagen efter, så kom pressreleasen som berättar här. Så det var alltså inte frågan om någon, det är inte frågan om någon mörkläggning. Vi går vidare i timeline. Okej, den 16 januari kom pressreleasen. Den 17 januari i år skrev New York Times om det. Den 17 januari i år skrev Washington Tribune om det. Den 18 januari i år skrev London Times om det. Och ett par dagar efter det så hade CNN en story. Men lyssnar man på svenska media får man uppfattningen att det här har hållits hemligt. Och det låter som Röda Korset just avslöjat. Inte minst lyssna på Lunchekot igår och då öppnar man den här nyheten. Så det är den uppgiften man har fått i svenska media, att det här har hemlighållits. När det själva verket är så att amerikanska myndigheter har till och med gått ut med en pressrelease 16 januari i år om det här. Och amerikanska medier har skrivit om det. Det är möjligt att de inte har slagit upp det, för de kanske inte hade så mycket nyheter i början. Jag kan förstå det. Men det finns Washington-korrespondenter för Ekot och Rapport Aktuellt. Och de ska faktiskt hålla reda på sånt här. De kan inte ha missat det här. Och när man tänker på hur mycket annat de missar och hur mycket de tar upp. Okej, så att timelinen och jo, de uppgifter som nu kommer ut. Man får uppgifterna om att det här läckt ut. Eller om att det är Röda Korset som kommer med uppgifterna. Så här ligger det till. Den 15 januari startades utredningen. Den blev färdig en gång i mars. En 72-sidig rapport. Och jag kan inte svära, men min bestämda uppfattning är att de uppgifter vi hör i media och de bilder vi ser, allt det här vi har om vad som har hänt, kommer ur utredningen. Det är alltså en utredning som pågår. Och när man sätts in i det här så blir man ganska upprörd över den vinkling som sker. Okej, okay. Så först alltså får man uppfattningen att bilderna kommit ut precis nu. För då för någon vecka sedan eller när de kom, några dagar sedan. Jag kommer inte ihåg när det först blev stort här i media. Man får uppgifta att bilderna kommit ut nu. Det är liksom, att det är någon som har läckt ut bilderna. Eller att Röda Korset har skickat ut bilderna. I själva verket kommer uppgifterna ur en 72-sidig rapport som var klar någon gång i mars. Och utredningen som började den 15 januari, en dag efter att Setcom, eller Pentagon, jag kan inte organisationen där riktigt, hade fått reda på det. Okej. Okay. Så det var timeline lite grann. Jo, så har jag alltså då i svenska media hört att man har börjat berätta att ja, de visste om det. Och då vinklar man det till att de har försökt hålla det hemligt, ungefär som att de har godkänt de här sakerna. Alltså att myndigheterna i USA har vetat om det. Det är när de fått reda på det och de har börjat utreda det. För att få stopp på det. Det är inte så att de har gått till och känt om det och liksom godkänt det. Det kan finnas sån psykologisk tortyr som man har försökt använda sig av. Men det är inte alls, det stämmer inte alls om man följer USAs policy, om man följer militärens policy och arbetssätt. Så stämmer inte det med hela linjen av hur man arbetar. Det skulle kunna stämma om man försöker tortera folk för att få upplysningar. Och då säger sig experter på tortyr att det brukar inte funka så bra, därför att de som blir torterade säger vad som helst. Bara för att säga vad som helst och få tortyren att sluta. Och så det kan finnas sådana saker. Det kan finnas sådana krigsmetoder definitivt, för det kan också hända att USA lämnar över vissa krigsfångar till andra juntregimer som inte är lika nogräknade och så vidare, men då förlorar man lite kontrollen över det. Men i det här fallet, okej, nu ska jag berätta nästa sak som stod i New York Times igår och som Dennis Prager hade med i sitt radioprogram. Det var därför jag hörde det, och det är en mans berättelse, nämligen den iraker som ska se, var har jag det nu då? Om ni kommer ihåg en av bilderna, så var det en iraker som här har det. Mannen som stod naken med huvud och kvinnan pekade på hans genitalier berättar att han behandlades väl. Skriver alltså New York Times igår. New York Times har faktiskt svenska journalister tillgång till. Okej, berättelsen fortsätter. Ingen bad honom, Iraken alltså, fängslade. Ingen bad honom ens hålla käft. Utom en man, Joyner. Om jag har uppfattat smeknamnet rätt eller hörra på radio går från Amerika. Joyner var en då antingen en sån här contractor som jobbade för amerikanska armén eller om han var medlem av amerikanska armén, det har inte fastslagits sen. En man som heter Joyner som under 10 dagar kom in berusad och behandlade fångarna illa. 2 veckor senare, och min parentes, det här bör ha varit i slutet av förra året. 2 veckor senare kom en utredare och visade bilder samt ville veta vad som hade hänt så de skyldiga kunde sättas dit. Och den här iraken sa också att han kunde tänka sig emigrera till USA. Okej, låt mig rekapitulera. Den man som på en av bilderna stod naken med en huva och den här kvinnliga, Lynn England heter hon, pekade på hans genitalier. Han berättar i New York Times igår att han behandlades väl. Ingen bad honom ens hålla käft, utan en man som heter Joyner, som är ett smeknamn då. Och den mannen kan ha gjort fel, det kanske var Joker också, jag vet inte. Den soldaten kom in under 10 dagar berusad och behandlade fångarna illa. Eller om han nu var en contractor. Och det här skedde under 10 dagar, den illa behandlingen. Och efter 2 veckor efter det så kommer alltså en amerikansk arméns utredare speciellt till den här mannen i cellen, visar bilder vad som hade hänt och ville veta vad som hade hänt så att de skulle kunna sätta dit de som hade gjort övergreppen. 2 veckor efter övergreppen kommer alltså en utredare. Och det här nämner jag med eftertryck bara för att jag kan sätta pengar på att just den här uppgiften kommer inte förekomma svenska media, då är det kors i taket. Men man vet inte, den kanske kommer ut, det är inte helt omöjligt, men det är förmodligen någonting som inte kommer att höras i svenska media, därför berättar jag det nu. Och Raken säger att han skulle kunna tänka sig att emigrera till USA bara för att visa hans syn. Och jag berättade också igår om kvinnan på bilderna. Kanske inte behöver dra igen, men hon heter alltså Lynn England. Den som vill höra om uppgifterna igen kan lyssna på radiolars.com där det här programmet repriseras. Jag har de senaste 6 sändningarna rullande där, så att den här sändningen kommer in klockan 13 och klockan 19. Gårdagens sändning kommer klockan 12 och klockan 18 och så vidare. Så. Okej, det är ganska mycket uppgifter här. Vad ska vi ta mer? Ska vi se, ska vi hoppa till Sudan? Jag fortfarande har alltså ingenting om Oil for Scandal. Jo, Oil for Scandal, jag hinner inte berätta alla detaljer igen, men det finns alltså ganska grava anklagelser och ganska starka misstankar att det här programmet som FN hade, Oil for Food, att det var en stor korruptionshärva där generalsekreteraren i FN, Kofi Annan, fick pengar och smördes. 3 stycken högre FN-funktionärer. Höga ledare i Frankrike och Ryssland, samma sak. Och det ser ut som det har varit en stor korruptionshärva för att ta pengar ur Irak, ifrån det irakiska folket. Och det kan då också möjligen kopplas till varför just de här länderna, just de här instanserna, inte ville peta Saddam Hussein av tronen. De kan ha varit utpressade av honom, och eller de kan ha velat att pengarna ska fortsätta och inte kunna stoppa det. Det här har skrivits i Wall Street Journal, i New York Times, i Commentary Magazine, i USAs största politiska tv-program Meet the Press med Tim Russert i söndags, där Kofi Annan intervjuades i halva programmet åtminstone. Och där förekommer på WABC Radio, WMAL Radio och med flera ställen. Det här är alltså nyhet som förtigs i svenska media, samtidigt som man då berättade om hur några före detta ambassadörer hade uttala kritik mot Bush, och då går det bra. Så fort det är kritik mot Bush, då kan det vara väldigt löst och så här, plötsligt när ambassadör uttalar kritik så tar man upp det direkt. Och det är ganska löst. Och de här, det visar sig att de här före detta ambassadörerna får alltså pension och lyx, en levd lyxliv från pensioner från till exempel Saudiarabien och en del arabiska länder. Och sen går de ut och uttalar sig mot Bush, och då kommer det upp i svenska nyheter direkt så där. Men inte den seriösa utredningen som har pågått länge nu för att kolla vad som händer med Oil for Food hör till saken att den utredningen är så tillsatt av Kofi Annan som själv är huvudmisstänkt. Så det är också, kan man fråga sig vad som verkligen kommer komma ut där i utredningen. Och de har inte subpoena power som det heter i USA. Men i alla fall, så vissa saker förtigs, andra dras upp direkt så där. Ett annat exempel, för det finns så mycket så jag vet inte om jag hinner med allt. Ett annat exempel är vad som händer i Sudan. Och senaste åren i Sudan har regimen där haft del kanske 2 miljoner människor. Uppgifterna varierar 1 till 2 miljoner. Igår på nyheterna, jag hörde det, jag såg det på text, jag ska se här, på text-tv, och jag hörde det även på Dagens Eko. Vänta, ska vi se, jag ska ta den uppgiften också. Jag ska bara vänta på datorn här. Ja, på text-tv igår, på framsidan så stod det att 630 muslimer, eller var det 670, nåja. Mellan 600-700 människor hade dödats av kristen milis. De dödade var muslimer. Det är bra, det ska man rapportera. Men det finns en hake med det här. 600-700 muslimer dödade av kristna i Nigeria kommer upp som nyhet. Jag hörde den på Dagens Eko går kväll 23. Men ingenstans såg jag nyheten i svenska media om att ungefär 1 miljon dött och håller på att dö i Sudan nu. Så någon miljon människor kan dö i ett afrikanskt land, Sudan. Det rapporteras inte. Och så där 650 kan dö i Nigeria, det rapporteras. Vad är skillnaden? De 650 som dödades var muslimer och dödades av kristna. Den här miljonen som håller på att dödas just nu i Sudan dödas av en muslimsk regim. Och varför de dödas enligt uppgift att de är svarta, det är en form av raskrig där som pågår. Det är vita som dödar svarta. Och då har vi den här funktionen igen att det finns någon märklig motvilja mot att rapportera våld som pågår om de som utövar våldet säger sig vara muslimer. Men om de som utövar våldet säger sig vara kristna så rapporteras det. Och även judar då, vi har ju samma sak om Israel utövar våld så rapporteras det väldigt noggrant. Så att jag kan ta det här om Sudan. För det har alltså pågått i många, många år. Men det pågår också just nu. Och här är det faktiskt FN då som brukar hyllas i Sverige. Det är alltså FN som har lagt fram en rapport nyligen. A United Nations report has accused the Sudanese government and Arab militia of colluding in the systematic starving of refugees in the Darfur region. Och den här nyheten finns faktiskt på BBC. Det bör inte svenska journalister missa. Nu ska jag säga, idag har jag inte lyssnat på svenska media eller kollat, jag har bara kollat DN och Svenskan. Och jag har inte sett någonting om den här storyn. Men den kan ha funnits, jag kan ha missat den eftersom jag inte kan följa allt. Och det ser ut alltså som man gör samma sak som Lenin gjorde ungefär och Stalin. Nämligen att för att kontrollera folk så svälter man dem. Lenin skickade även ut militärer som sköt ihjäl folk i byarna och sen ordnade svält. Så det är ett sätt att hålla folk nere. Ja, det är naturligtvis inte någon hel som berättas i Sverige. Det är därför jag berättar det här. Eight or nine children were reported to have been dying from malnutrition every day. 8-9 barn dör varje dag. Kvinnor och flickor våldtas. Members of the United Nations team say they were visibly shaken by circumstances in the town. Refugees first sought shelter in Kailek, the biggest settlement in the area, after Arab militia started attacking nearby villages. Jag bara tar några glimtar här från BBC:s rapportering, bara lite snabbt så här. Ge lite citat. Så... 3-årig flicka ligger på golvet. Hon är inte mer än ett skelett. Det finns ingen medicin och lite mat. Det är alltså så att folk har tvingats fly under regimen och milisen som samarbetar. Och enligt Dennis Prager igår så handlar det om 1 miljon människor som alltså dör just nu i Sudan. Och det är alltså organiserad svält. Och det är massmord. Det kallas för Politics of Starvation av en FN-representant. Alltså så att man organiserar svält för att få bukt med folk. Det har ju skett tidigare. I Etiopien till exempel. Och det skrevs inte heller mycket, för det var en kommunistjunta stöd av Moskva där. Som de bytte då vilken kommunistregim, falang, de skulle stödja. Jag bytte undergång där. Hur som helst. Så vad vi ser för linje här i svenska media är att man rapporterar alltså inte om mördandet eller förtrycket utförs av folk som bekänner sig till islam. Men man berättar så fort det är någon som bekänner sig till kristendomen eller judendomen. Och hur blir det så här då? Ja, svenska media är inte isolerade från utländska medier. Det här är en trend som finns även i utlandet, i västvärlden. För att inte tala om arabvärlden, där har man en nyhetsrapportering som också är speciell, det kan man berätta mycket om. Nåja, i alla fall. Så vi har såna saker varje dag. Jag hinner inte gå igenom alla detaljer så där väldigt helt noggrant, utan jag får ta och skjuta lite mer från höften. Och nu har jag gått igenom några av de saker som har kommit de senaste dagarna här, och eller i senaste dygnet ska jag säga, för att jag kan inte berätta mycket som helst. Men mitt budskap till er i alla fall, ni måste vara medvetna om att ni får alltså inte alla detaljer i svenska media. Ni får inte alla uppgifter, och man kan inte få allt. Men grejen är att ni får alltså en vinkling som är ständigt åt samma håll. Och mycket upprörande är väl just den här storyn med vad som hände, övergreppen i Irak. Jag kan bara ta det snabbt. Det talas om otrevliga bilder. Det finns några bilder som, och jag vet inte hur mycket de har visats i Sverige, men amerikanska marinkårssoldater som har hittats med döda med byxorna neddragna eller gylfen öppnad. De har alltså blivit skändade och torterade. En hittades så, och med händerna avhuggna och med huvudet avhugget. Och en del amerikanska soldater har bränts, har hängts från broar, deras lika hängts från broar. Jag vet inte om de var levande när de hängdes upp, möjligen. De har släpats i gator. En del har här förekommit i svenska media. Men inte till stor del alls. Och om man också ser mot bakgrunden vad som hände när Saddam utförde tortyr, då var det tortyr. Man körde folk i avkvistningsmaskiner med benen före och slipade ner dem så att de dog till exempel. Man hade även syra. Man la dem i bad med syra. Brände ihjäl eller torterade. Man torterade barn inför deras föräldrar. Man högg av huvudet på politiska fångar och satte upp och pålar utanför de anhörigas hem. Man hade organiserad våldtäkt av kvinnor. Det fanns speciella officerare som bara gjorde det, som hade till uppgift att ta kvinnorna till rum på basen och våldta dem för att bryta ner familjerna. Så vi har alltså media som inte rapporterar om sådana saker, men som rapporterar om betydligt lindrigare övergrepp om de utförs av västinitierade makter. Och det pratas ibland om censur och sånt här, men det sades ingenting, ja väldigt lite, det sades lite i svenska medier, men inte mycket om den tiden när Saddam Hussein satt vid makten och han bestämde vilka journalister som fick komma in, och de som gjorde reportage därifrån hade alltid med sig en politisk officerare som stod med när rapporterna gjordes. Detta hörde jag Åse, vad hon heter, den norskan, säga någon gång i förbegående. Att de sa att ja, den kollen inte så noga, för de förstår ju inte svenska och norska så bra. Men det här är alltså någonting som inte berättades av svenska med, att det alltid fanns med en politisk kontrollant. Och det pratas om att embedded journalists skulle då vara politiskt styrda. En embedded journalist fick faktiskt säga vad som helst utan den rena taktiska informationen om exakt var vilka trupper befann sig. Det var det fick de inte säga, för det var ren militär taktisk information. Men med tanke på yttrandefriheten i USA så kunde de faktiskt berätta väldigt öppet. Och man kan säga att de blev påverkade av att åka med de amerikanska trupperna, ja. Men alla andra journalister i Irak hade dödshot bokstavligen hängande över sig. Sa de något som inte passade så blev de lyckliga och blev utvisade från Irak. De kunde bli dödade hur som helst, rakt upp och ner. Och de blev också hotade med det, de visste det. Så att de så kallade frilansade fria journalister som åkte runt i Irak strax innan och under invasionen och efter invasionen, de levde fruktansvärt farligt. De visste att de kunde dödas när som helst. Ibland hade de alltså bokstavligen talat Saddams politiska officerare med sig när de rapporterade. Så när de stod och pratade in i kameran, tänk att du står där uppe, du står utomhus, du tittar in i kameran, du rapporterar, och bredvid då kameran, till vänster om kameran, så står en politisk officerare och stirrar på rakt på dig. Dels är det en psykologisk grej, och dels vet du att han har makt att ta livet av dig eller ta dig till fånga eller ta filmen och ljudbandet om du inte säger vad du ska. BBC brukade säga det ibland i sina rapporter, att den här rapporten gjordes medan det stod en politisk officerare bredvid. De brukar säga det ibland. Och så det var ju heder till dem. Men det hörde jag inte i svenska medier. Och mot bakgrund av det så framstår ju då de här embedded journalists som ofantligt mycket friare. De var de friaste journalisterna, de säkraste journalisterna. De åkte med de amerikanska soldaterna. Man kan tänka sig att de blev så att säga lite psykologiskt påverkade av det, men det var ingenting mot de andra som hade dödshot hängande över sig. Man fick ju säga vad de ville utan den rena tekniska, taktiska militära informationen. Så det var lite grann om embedded journalist, där man har vänt sanningen upp och ner också. Ja. Om du vill höra programmet igen så kan du lyssna på radiolars.com. Där repriseras den här sändningen. Och de senaste 6 sändningarna repriseras. Man vill. Så att i alla fall. Jag ska bara ta timeline igen här för ni som nytillkomna lyssnare. De här övergreppen. Alla de uppgifter jag har fått fram från amerikanska media, övergreppen skedde i november förra året. Under 10 dagar enligt en man, så de som blivit skändade. Utredningen började 2 veckor efter det. CETCOM, alltså centralkommandot, eller Pentagon, jag kan inte riktigt den här organisationen. De fick reda på de här övergreppen den 14 januari, de tillsatte en utredning den 15 januari och de gick ut med en pressrelease den 16 januari i år. Och det skrevs då den 17 januari i år i New York Times, den 17 januari i Washington Tribune och i London Times den 18 januari och CNN några dagar senare. Och svenska medier på en uppfattning att det här precis har läckt ut. När själva verket skickade ut en pressrelease alltså den 16 januari i år. Och de uppgifter vi har om de här skändningarna, övergreppen, de uppgifterna kommer då, efter vad jag kan förstå, det kan ha kommit några andra, men huvuddelen av uppgiften kommer alltså ifrån den 72-sidiga rapport som amerikanska militära myndigheter har färdigställt, och man håller på att man driver förhör för att kolla vilka som är skyldiga och så vidare. Det är alltså därifrån uppgifterna kommer, från utredningen för att finna de skyldiga. Det är inte någonting som bara läckt ut nu plötsligt. Och det är inte frågan om någon mörkläggning. Det enda de inte har gjort, de gick ut med en pressrelease den 16 januari i år, men de har inte gått ut med alla uppgifterna till höger och vänster när utredningen har pågått. Utan där kan det ha läckt ut. Och man brukar inte gå ut med uppgifter hur som helst. Och frågan är väl också om de nu ska vara tvungna att göra det. Men nu gör de det. För den som vill veta mer om de här sakerna så kommer Donald Rumsfeld att bli utfrågad idag. Och för den som har en dator så kan man lyssna och titta på honom i direktsändning. Donald Rumsfeld, som alltså är försvarsminister, heter det, skulle väl heta i Sverige. Secretary of Defense. Han anses allmänt som en hök och som en som har drivit en mera offensiv kampanj rent allmänt. Och han är en sån som man skulle kunna tänka sig skulle kunna ha initierat eller okejat såna här operationer. Men följer man hur amerikansk militär fungerar så är det inte ens logiskt. Det fungerar inte riktigt så, utan med all sannolikhet är det frågan om några enskilda. Det är 6 personer som är misstänkta där. Den här Joyner berättade jag om, den här kvinnan Lindsay heter hon väl, England berättade jag om också. Men i alla fall, så att Donald Rumsfeld, försvarsminister, kan man titta på sin dator i eftermiddag och ikväll. Klockan 17:45 och klockan 21. Jag ska leta fram de uppgifterna också här. Kan jag få lite mer exakt. Vi tar lite musik så länge. Just det, för den som är intresserad av att kolla in Rumsfeld och även, vad heter den andra nu, Richard Myers, så kan man alltså, om man har en dator, så kan man alltså gå in på C-SPAN. Jag vet inte om man behöver bredband också, men annars så kan man lyssna, man kan välja att titta och lyssna eller bara lyssna. Man kanske har smalband och inte kan ladda ner så många bits, då kan man lyssna på det här, det finns några olika varianter. Man går till C-SPAN och på min hemsida har jag en länk till C-SPAN, så man kan gå till radiolars.com och klicka sig vidare. Slippa ge adressen till C-SPAN. Den är ganska enkel annars. Den är www.cspan.org. Annars när man går till min hemsida radiolars.com så finns det där också. Så ikväll så kommer då Iraqi Prisoners and Detainees. Detainees. Jag kan inte prata engelska längre. Rumsfeld before Senate Committee. Det är amerikanska senaten som utreder då bland annat det här, vad som har hänt, de här missförhållanden. The Defense Secretary, Joint Chiefs of Staff Chairman, Acting Army Secretary, Army Chief of Staff and Central Command Deputy Commander testify on treatment of Iraqi prisoners. Friday on C-SPAN at 11:45 a.m. Och det är alltså så att 17:45 i eftermiddag eller kväll, 17:45, så kan man se det här på C-SPAN direkt. Och sen kommer det sändas repris senare. Och sen kommer en till sändning. Iraqi Prisoners and Detainees, Rumsfeld also before House Committee. Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, Joint Chiefs of Staff, Chairman General Richard Myers, and other Army officers testify on Iraqi prisoners before the House Armed Services Committee. Det är en av de, man kan säga, ständiga kommittéer som finns i den lagstiftande församlingen i USA som överser vad som händer. Det är så att presidenten styr ju militären, kan man säga. Rent taktiskt har den i sin hand, styr den dagligen om man uttrycker det så. Men det finns alltså översyn av den lagstiftande församlingen som bland annat har The House Armed Services Committee. Det finns intelligence utskott och lite sånt här också. Och de ska också utfråga Donald Rumsfeld med flera ikväll 21 svensk tid. Det är alltså 3 p.m. Eastern Time. Det första var, om det är någon som lyssnar i Amerika på det här, det första var 11:45 a.m. Eastern Time. Och det andra är 3 p.m. Eastern Time på C-SPAN. Och då går man antingen till radiolars.com, så hittar man en länk till C-SPAN. Och så kan man gå till c-span.org eller radiolars.com. Och så då kan man se och höra i direktsändning när Donald Rumsfeld frågas ut bland mycket om de här sakerna. Det är också lite tips som svenska media skulle kunna ge för den som är intresserad, men där de vill filtrera i liksom sin version av saken, så att de vill inte berätta att så här lätt är det. Har man bara en dator och bredband, då kan man direkt titta och lyssna på Donald Rums, för den här blir utfrågan om det här om man inte ser. Och jag sa att den som har smalband kanske inte kan ladda ner alla bits som en bild kräver. Då kan jag säga att går man till C-Span så kan man dels då titta och lyssna på det här. Men man kan även bara lyssna. Det finns, man kan klicka på en länk där man bara får ljudet, som man ser färre bits och som kan vara lättare. Man kan också lyssna på C-Span Radio. Det finns en länk till det där också. C-Span Radio är en FM-station i Washington DC och den sänds även på satellit i USA på XM Radio är det väl. Och någon annan kanal. Men man kan alltså lyssna på C-Span Radio. Det här, alltså det här säger jag för att ibland när det är såna här lite större event så kan det bli fullt. Kan vara lite svårt att komma in och titta och lyssna på C-Span. Det brukar funka, men man vet aldrig. Och då, om ni skulle ha problem med att höra eller lyssna på det här, så kan ni göra lite olika saker. Ni kan antingen då prova C-Span Radio som förmodligen samsänder det här. Då är det bara ljudet. Eller man kan klicka på bara ljudet. Man kan också välja spelare om man vill kolla i Real Player eller i Windows Media. Och det här är alltså då ursäkta, det börjar då 17.45 ungefär. Det börjar väl 18. Man kanske har lite snabbt försnack. Och det rullar då förmodligen ända till midnatt skulle jag tro. Jag skulle gissa att det är en 12 timmars grej. Så att det är en utfrågning som börjar 17.45 och den som börjar 21 svensk tid. Och ja, det kanske pågår in på natten till 2 i natten. Man vet aldrig riktigt. Men om man inte kan se det här direkt eller höra direkt, så kan man också gå till C-Span, samma adress. Och på framsidan, på första sidan, så har man de senaste inspelningarna som man kan titta och lyssna på begäran. Så då kommer man, några timmar efter de avslutade de här direktsändningarna, så kommer man att kunna se det här på begäran också på C-Span. Men då måste man ha Real Media, där kan man inte ha Windows. Och där kan man inte bara lyssna, då måste man köra videon också. Så därför kan det vara bättre att göra direkt ibland. I alla fall, så det är ett litet tips. Gå till min hemsida radiolars.com, så finns det länk vidare. Ja, jag har även, nu ska nu lägga ner den här detaljen för idag. Lite trist att man ska behöva sitta och rensa upp i vad svenska media har sagt och vad de inte har sagt. Men när det är så uppenbart, jag tycker det när jag sitter och följer utländska media, om man ser såna uppenbara missar, så är det svårt att inte berätta om vad man ser och hör. Så att det är en mission med det här programmet, att försöka vidga mediafloden lite grann. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.39 och vi har en 17 grader här i Nacka just nu. Det kommer att kliva upp och bli varmt idag. Jag har glömt vad det skulle bli för väder. Det kommer att vara lite växlande molnighet så där. Kom faktiskt att mulna på lite grann under eftermiddagen och kvällen. Ingen regn, men molnigare kommer att bli. Men det kommer att bli 19 grader varmt idag. Vinden 5 meter per sekund. Ostlig. jag har ju lyssnat ganska mycket på amerikansk radio. Man får en hel del inblick för eftersom folk ringer in till programmen. Så man får direkt kommentarer av känslan ibland folket. Samt man får kommentatorernas åsikter. Ingenstans, inte ens en enda röst har jag hört som hejar på de här övergreppen eller skändningarna. Ingenstans har jag hört det. Men när amerikanska soldater drogs genom gatorna och brändes, hängs upp från broar nyligen, eller byxorna drogs ner eller händerna högs av, huvudet högs av nyligen, så för det första har det inte beskrivits särskilt mycket. Och dessutom så har vi alltså folkhopar som drar genom gatorna och jublar och hurrar då. Även efter självmordsmassmördare i Mellanöstern så förekommer att familjerna firar, bjuder på godis, hurrar. Så det finns sådana stämningar. Och det säger en del. Det är nämligen så att media i många delar av arabvärlden i muslimska länder, media är nog, det är helt fruktansvärt. Man har ibland barn som är med i sina, som lekprogram ungefär, man kan tänka sig, va? Och då har de alltså låtsas dynamit runt magen och plastgevär i händerna. De är alltså då från 5, 6, 8, 9, 10 år. Och de skriker, jag vill döda judar, jag vill mörda Allahs namn och sånt här. Ungefär så säger de. Och det piskas alltså upp en stämning, men i lekprogram för barn, att det är det bästa att kunna mörda så många som möjligt som självmordsmördare. Och det förklarar väl en del av de stämningar. Det är också så att ibland så firar familjerna bröllopet med de 72 jungfrurna och firar bröllop efter en självmordsmördare utfört sitt dåd. Och det finns faktiskt stämningar när man drar och skändar amerikanska soldater genom gatorna eller koalitionssoldater, att det finns de som jublar över det. Men det finns alltså ingenting. Det är alltså det vi talar om här med övergreppen som har skett nu, så är det alltså en milsvid skillnad mellan hur folket reagerar, mellan huruvida det är en policy. I Iraks tortyrkammare så var det en medveten policy uppifrån och ner hela vägen, inte några enskilda övergrepp. Och det är så en stor skillnad hur folk reagerar, vad det finns för policy och framförallt hur grava övergreppen är. Det är en stor skillnad där. Så och det ena slås upp enormt stort i media och man berättar inte ens att det är amerikanska arméns egen utredning. Man försöker förstå på det och man berättar inte ens att de gick ut med en pressrelease den 16 januari i år och berättar om det. Man berättar inte ens att uppgifterna man har om övergreppen kommer ifrån en 72-sidig utredning som färdigställdes i mars, och utredningen pågår fortfarande. Därför ska man nu bland annat då, som är led i den utredningen, så har man utskottsförhör som man kan se Donald Rumsfeld medverka i. Så hela den här bilden berättas inte, utan man får då bara vissa bitar som ger en helt annan upplevelse av fakta. Och jag berättar också om den irakiske mannen som var en av de här som skändade. Så han berättade att han behandlades väl, inte ens svordomar, förutom en man som heter Joyner som kom in full och under 10 dagar skändade de irakiska fångarna. Och 2 veckor efter att detta hade skett så kom alltså en utredare från US Army eller liknande. 2 veckor efter det skett kom en utredare med bilder och ville fråga vad som hade hänt och sa att de skulle sätta åt de som hade gjort övergreppen. Och pressreleasen kom den 16 januari i år. Så att det här är definitivt ingenting som har hållits hemligt. Det, förutom att själva utredningen har pågått, som har inte gått ut och på trumpetat varje detalj förmodligen. Men alltså ingenting som precis avslöts. Det är ingenting som har försökt hållits hemligt. Det är ingenting som har liksom har haft stöd ifrån styret. Och det är det jag blir lite sur på amerikanska, eller på svenska medier, när man nu börjar säga att de visste om det, de styrande visste om det. Det är ett sätt att ljuga med fakta. De visste om det för att det pågick en utredning för att stoppa det. Liksom. Så kära lyssnare, ni får alltså det ni hör i Sverige, ni måste ha ett stort filter och ni måste alltså läsa mellan raderna, titta i hörnen på bilderna, för där kanske sanningen kommer fram, inte mitt i bilden. Och ni måste ta dem en stor nypa salt. Det ni ser och hör i svenska media är vinklat. En hel del saker kommer aldrig fram. Och jag berättar också om Sudan idag, om hur par miljoner har dött de senaste åren. 1 miljon håller på att dö just nu i Sudan. Det berättas inte. Ja, det råkar vara så att det är en muslimsk regim som utför det här. Det är förmodligen en rasistisk utrotning av svarta i Afrika man vill ha bort. Det berättas inte, men det berättades igår då till exempel när ungefär 650 muslimer hade mördats av en kristen milis. Då berättas det. I alla fall, nåja. Uff. Synd att det ska vara så här. Men eftersom det här pågår dag efter 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 dag i Sverige, så kan det vara så att varje liten uppgift behöver inte vara så allvarlig eller så felaktig. Men tillsammans bildar det här ett mönster där det svenska offentliga samtalet får en slagsida som alldeles oerhörd. Och det förklarar varför man hör folk och varför folk i Sverige, vanliga, nyktra, medvetna, intelligenta människor som då får en alldeles snedviden bild av till exempel en Bush eller vad USA gör och tycker att han verkar vara riktigt skurk, han verkar konstig. Folk är emot dem i Amerika. Man får liksom sådana konstiga bilder som då faktiskt inte stämmer alltid, va. Så, nåja. Man skulle kunna arbeta heltid bara med det här. Gå igenom de här sakerna. Det här har du Nacka och jag ska även gå in i boken lite mer, Stockholms historia under 250 år av Lars Eriksson. Igår så berättade vi lite om landhöjningen och hur Mälaren förvandlades från en vik av Östersjön till en insjö. Och hur då strömmen kom till, för att i och med den landhöjningen så började vattnet forsa och strömma runt slottet där i Gamla stan. Och jag berättade också igår om hur det tidigare gick vatten runt Skanstull. Söder om Skanstull, söder om Ringvägen där, så kunde man tidigare segla runt. Men vi har haft en hel del landhöjning sedan dess. Jag hoppas att vi fortsätter att ha det. Det finns ju tecken på att global warming gör att inlandsisarna eller börjar smälta och kanske höjer havsnivån igen. Så att Holland hamnar under vatten, och vem vet, vi kanske får tillbaka Mälaren som en insjö. Vi får se, vi är inte där än riktigt. Det här är Radio Nacka, klockan är 7.50 och vi lyssnar till Ernesto Cortázar. Och jag ska nu ge mig in i Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. Men först. Mycket i Stockholm, inte minst de senaste 750 åren. Lars Eriksson berättar om detta i sin bok med ungefär samma titel. Men igår fick vi veta det här med vattenhöjningen då. Hur man kunde segla runt söder lite sånt där för länge sedan. Det var långt innan trängselavgifterna det. Redan i början av 1300-talet kompletterades muren med tre palisader i strandkanten, avbrutna av trätorn med 12,5 meters mellanrum. Det var alltså den mur man byggde för att kunna försvara Stockholm. Stadsholmen blev allt mer centrum för försvaret av vattenvägarna, medan Helgeandsholmens försvarsanläggning sjönk tillbaka i betydelselöshet, varefter landhöjningen gjorde Norrström allt mer svårseglad. Istället slussades fartygen till och från Mälaren genom Söderström. Redan från 1200-talet hade statsmakten, det vill säga kronan, tagit ett grepp om anläggningarna och styrde stadens försvar. Under 1400-talet förbjöds all bebyggelse med stenhus på malmarna, det vill säga den stora ön i söder, Åsön då, så ni menar Södermalm, och det fasta landet norr om strömmen, Norrmalm. De tre hus som restes skulle i händelse av belägring kunna brännas ner, så att fienden inte skulle kunna söka skydd för beskjutningen från borgen Tre Kronor och stadsmurarna. Kampen om den militära makten i Stockholm har ofta haft inbördeskrigets prägel. Det har alltså varit inom Sverige eller inom den nordiska unionen. Kalmarunionen, vilken skapades i slutet av 1300-talet. Solen blir besvärlig här, tror jag. Ska jag dra ner lite grann här? Nu ska jag se, vi gör så där. Första gången vi säkert känner till att man kämpat om fästningen Stockholm i början av 1300-talet som ett led i striderna mellan kung Birger Magnusson och hans bröder Erik och Valdemar. Stockholm belägrades vid ett par tillfällen och föll i fiendehand åtminstone en gång. Men därefter dröjer några decennier innan staden åter hamnar i fokus. Detta när Albrecht av Mecklenburgs flotta lämnar Wismar i början av 1363 och snabbt bemäktigar sig i Stockholm. Staden befinner sig i mecklenburgska händer ända tills unionsdrottningen Margaretas trupper anlände. Och de inneslöt staden 1391, men försvararna höll ut ända till 1395. Den långa belägringen visar hur stark fästningen Stockholm i verkligheten var, med god tillgång på vatten och fisk, även om andra förråd tröt. Och dessutom var de berga och högt belägna positionerna på söder och Norrmalm föga praktiska ur en belägrares synvinkel. Detta då innan artillerikonsten hade utvecklats så att ett effektivt belägringsartilleri kunde bombardera borgen och staden. Förmådde sedan försvararna hålla sjövägen öppen ut mot Östersjön så kunde nya trupper och utrustning lätt föras in vid behov. Därför behövde en belägrare tillgång till mer än en aldrig så stor bonde här. Det krävdes också yrkeskunniga, i praktiken tyska, landsknäktar och artillerister med kanoner. Och detta var något som belägringarna under senmedeltiden gav goda exempel på. Engelbrektsupproret 1434 var inte gammalt när bondehären nådde Stockholm och ringade in staden. Men man slöt ett avtal och belägarna drog sig tillbaka. Bara för att 2 dagar senare komma tillbaka och attackera staden från Åsön genom Söderport. Stockholms stad erövades medan slottet höll ut innan unionskungen Erik av Pommern i en uppgörelse lämnade över slottet till marsken Karl Knutsson Bonde. Ja, där måste vi sluta för idag. Det har bara varit krigande och elände. Varför det att läsa historia? Man inser ju snart att det är bara ett evigt krigande, hur man än vänder sig som man ändan bak. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.58. Vi sänder direkt här varje vardag mellan 7 och 8. Man kan även höra detta program i repris på radiolars.com. Man kan höra det direkt också. Där spelar de 6 senaste sändningarna. Solen lyser så fint över Stockholm just nu. Det kommer bli klart till halvklart. Uppehållsväder hela dagen. Men molnen kommer att öka på och dra in. Och bli större. Och vi kommer väl få en 19 grader här under dagen. Vinden ostlig 5 meter per sekund. Nej, västlig blir det ju förresten. Just det. Man kan inte lita på mig heller. Nu är klockan strax 8 och vi får säga tack och adjö, ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Jag är tillbaka direkt på måndag. Glöm inte att kolla in Rumsfeld i direktsändning klockan 17.45 och sen även klockan 21. Det kommer att pågå kanske hela dagen från ungefär lunch idag till midnatt idag ungefär, så kommer de här utfrågningarna pågå. Man kan gå till cspan.org eller om man inte kommer ihåg det så kan man gå till radiolars.com, så finns det länkar sen till cspan bland annat. Radiolars.com kan man gå till. Ha det så bra i alla fall. Ha en trevlig helg och lita inte på vad som sägs och hörs i svenska medier, utan ge ut på internet och lär er lite själva. Slipper jag berätta allting här. Gå till radiolars.com så finns det länkar. Ha det så bra i alla fall och hej då.